Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Journalisterna har pennorna i högsta hugg. TV-reportrar står framför kameror med micken redo. Och fotografer är uppställda med målet att just de ska lyckas ta det bästa fotot. För alldeles strax så ska planet med Polens president landa här på flygplatsen i Ryssland. Presidenten är här för att medverka under en för Polen väldigt viktig ceremoni. Men nu istället för att se planet landa i dimman så hör åskådarna ett skrikande motorljud följt av en hög krasch. Mitt framför ögonen på de chockade reportrarna träffar planet marken. Och snart så är spillror det enda som finns kvar av delar av Polens elit. Den officiella utredningen kommer senare att komma fram till att olyckan skedde till följd av dåligt väder och dumma beslut fattade i cockpit. Men trots att utredningen sedan länge är klar så fortsätter det att gå rykten bland Polens invånare. Rykten om att det här inte alls var en olycka utan en välplanerad attack utförd. Av Ryssland.
Jag heter Linn Ek.
Och jag heter Jenny Borg.
Och nu börjar Spöktimmen.
Ja, men det har blivit dags för lite konspirationsteorier.
Det är dags att plocka fram foliehattarna.
Damma av dem.
Damma av dem, du som köpte dem i vår shop för april. Första april. Får användning av dem nu helt enkelt. Och vi har ju tema, alltså vi kör väldigt hårt på teman den här säsongen.
Älskar det.
Ja, jag älskar också det. Berätta gärna vad ni tycker om det någonstans på typ Instagram. Men det här temat i det här avsnittet blir ju egentligen farkoster, kan man säga. Flygande ting.
Ja.
Flygplan och annat.
Ja, spännande.
Mm. Och jag kände att jag var väldigt, väldigt sugen på att prata om UFO:n.
Mm.
Så det blir lite sånt i slutet.
Ja, det ska bli så spännande att lyssna på. Men jag tänker att vi börjar i Ryssland med ett vanligt flygplan. Klockan är runt 7:30 på morgonen, den 10 april 2010, när planet lyfter från flygplatsen i Warszawa i Polen. Passagerarplanet med 96 personer ombord är på väg mot Smolensk i Ryssland för att medverka under en ceremoni i Kachin. Det är då nämligen årsdag för Kachin-massaken som skedde 1940 under andra världskriget. Sovjetunionen avrättade då omkring 22 000 polska officerare, intellektuella och andra medborgare som hade tillfångatagits av Sovjetunionen efter deras invasion av Polen i september 1939. Alltså 22 000.
Ja, jäklar.
Ja, det är så sjukt.
Ja.
De här personerna hade i alla fall kört ut i skogen och där hade de fått ett skott i huvudet för att sedan grävas ner i olika massgravar. Och majoriteten av de här avrättningarna skedde då i Kachinskogen nära Smolensk, och det är då dit som passagerarna på det här planet nu ska. Som en liten side note också så förnekade Sovjetunionen att de låg bakom den här massaken. Fram till 90-talet skyllde de på tyskarna.
Nej,
det var nazisterna, det var de som avrättade de här. Och först under 90-talet då så var de så här, okej, det var vi.
Ja, jäklar.
Mm, så fruktansvärt.
Ja, verkligen.
Och det här är givetvis en väldigt viktig ceremoni för polackerna. Och det är då inte vilka som helst som ska medverka och som nu alltså sitter på planet som nyss lämnat Polen. Utan bland de här 96 personerna ombord så finns det statschefer, politiska ledare, militära ledare och andra viktiga personer. Till och med Polens president Lech Kaczynski sitter på det här flygplanet. Och i och med att det är så viktiga personer som reser med planet så är ju givetvis personal i cockpit inga nybörjare. Piloten den här dagen heter Arkadiusz Protasiuk. Det här är en erfaren pilot med över 3500 timmar i luften. Andra pilot är också en väldigt kvalificerad pilot med många flygtimmar i bagaget och han heter Robert Gzewna. Andrei Mihalak är navigatör och Arthur Sientek är flygtekniker. Det är då Arthur som har ansvar för att övervaka flygplanets tekniska tillstånd både före och under flygningen. När det här flygplanet den här dagen lämnar Polen så är det väldigt bra väder och sådär. Men när de närmar sig Ryssland så väller en väldigt tjock dimma in och sikten blir bara allt sämre. Runt klockan 9:20 på morgonen så börjar piloterna förbereda sig för att gå in för landning på då en militärflygplats i Smolensk. Problemet är bara att ju närmre flygplatsen de kommer, desto sämre blir sikten. Det är då väldigt mycket dimma och låga moln som gör att det blir svårt för dem att ens avgöra högt de flyger. Så dålig är sikten. När den är som värst så ser piloterna bara ungefär 400 meter framför planet. Så för att få hjälp att orientera sig så tar de hjälp av flygledaren i kontrolltornet. Problemet med den här flygledaren är dock att han bara pratar ryska. Och den enda i cockpit som pratar ryska, det är piloten. Egentligen är det navigatörens jobb att sköta all kommunikation med kontrolltornet och piloten ska enbart fokusera på att flyga planet. Men nu tvingas alltså pilot Arkadiusz Protasiuk att göra både och. Så med hjälp av instrumenten i planet och med hjälp av instruktioner från flygledaren så justerar besättningen planets höjd och fäller ut landningsställen och påbörjar inflygningen. Men det är nu som någonting händer. För bara någon kilometer från landningsbanan så kraschar flygplanet rakt ner i skogen och alla ombord omkommer. Kort efter den här olyckan så börjar media och befolkning i Polen att spekulera kring orsakerna bakom den här katastrofen. Och teorier om att Ryssland ligger bakom börjar ta form. Det är nämligen så att relationen länderna emellan inte är särskilt bra och folk misstänker då att Ryssland har kapat planet för att få det att krascha. Det börjar till och med gå rykten om att det inte bara är Ryssland som ligger bakom det här utan att Ryssland har fått hjälp inifrån Polens egen regering av motståndare till president Lech Kaczynski som då velat göra sig av med honom. Georgiens före president Mikhail Saakashvili spekulerar i en tv-intervju med TV Republika från augusti 2017 om att den här katastrofen kan ha varit en hämnd mot Polens president för hans agerande under den rysk-georgiska konflikten 2008, då Ryssland alltså invaderade Georgien. För Lech Kaczynski var nämligen en av de mest framträdande europeiska ledarna som öppet kritiserade Rysslands agerande och alltså stöttade Georgien. Georgiens före detta president ifrågasätter även under den här intervjun om det här var en olycka. För han menade då att Vladimir Putin i alla fall åtminstone skulle vara väldigt, väldigt nöjd över att Polens president hade dött.
Alltså att han ändå vågar säga det i tv.
Jag vet!
Alltså vi vet ju alla liksom vem Putin är.
Precis. Ja, det är väldigt modigt.
Ja.
Det är det. Och Mikhail Saakashvili är faktiskt inte färdig där utan han fortsätter även med att säga att Putin, då enligt honom, ska ha sett president Lech Kaczynski som ett väldigt stort hot. För han ska nämligen, alltså Polens president, ska nämligen ha varit drivande i att vilja bilda en allians mellan länderna i Centraleuropa. Han ville då att Polen och länderna runt omkring skulle hålla ihop och stötta varandra mot stora länder såsom Ryssland. Kan vi tänka att Putin inte gillar sådär jättemycket?
Det gillar han nog inte alls.
Och vi vet ju också att Putin inte drar sig för att göra sig av med sina konkurrenter, om vi säger så.
Exakt.
Jag läste att under hans tid vid makten så är det över 100 mystiska dödsfall som har skett.
Åh, jäklar.
Så han är en väldigt farlig man.
Hur kan en person ha så mycket makt? Det är någonting som jag brukar tänka på jätteofta.
Ja, det är så läskigt.
Hur kan en person, alltså, om man tänker på det, liksom, så många människor, och det räcker med att 2-3 vänder sig emot honom och bara, nej, så gör vi inte, övermannar honom. Och sen så har han ingenting att säga till om. För det är ju inte som att han sitter med vapnen och han som kan mörda liksom hur många miljoner invånare som helst.
Nej.
Hade alla bara vänt sig.
Men det är väl just det här rädslan. Och så fort det börjar bli något med uppror, så fort han har en motståndare så gör han ju sig av med den. Så det hinner liksom inte byggas upp någon motståndsrörelse.
Nej.
För han är så snabb. Och vem ska då våga säga någonting? För om jag säger någonting först, tänk om inte du håller med mig och skjuter mig då?
Ja.
Då vågar jag ju inte säga någonting.
Nej, precis. Alltså, men fattar du hur mycket makt det är i en liten person?
Ja, det är så läskigt.
Nu har de ju folk runt sig och så också, så det är ju inte bara han, såklart. Det förstår jag också, men ändå.
Kom ihåg att det var ett demokratiskt val nu, så Putin vann igen.
Nu ska vi ha ett val. Du kan välja mellan Putin, Putin, Putin och Putin. Du har ju fått ett val.
Ja.
Ja, fritt val.
Demokratiskt och bra, tycker jag.
Mm, jättebra. Nej, fy fan vad hemskt. Usch,
ja.
Det är en vidrig man.
Det är han, och som sagt, han har gjort sig av med många motståndare innan, så frågan är om Lech Kaczynski är ytterligare ett offer. Men samtidigt som de här teorierna börjar sprida sig i Polen om vad som kan ha hänt då, så inleder Ryssland en officiell utredning för att få svar på alla frågor, och även Polen medverkar under den här utredningen. De skickar folk till Ryssland som hjälper till. Och enligt den officiella rapporten som då skrivs efter att den här utredningen är klar, så menar man då att man inte har hittat något tekniskt fel på planet utan man skyller på dimman. Piloterna såg inte ordentligt vad de gjorde och samtidigt så kunde navigatören inte prata med kontrolltornet då personen i kontrolltornet bara pratade ryska, vilket gjorde att piloten var tvungen att sköta den kommunikationen och det distraherade piloten. Utöver det här så skyller man på piloterna i cockpit. De borde inte ha försökt landa i det här dåliga vädret. Men enligt den här utredningen då, så tror man att pressen på de här piloterna av att ha presidenten i planet och alltså vikten av att komma till den här ceremonin, att få presidenten dit han ville och sådär, Allt det här fick dem att fatta dåliga beslut och de bestämde sig för att försöka landa trots att de egentligen borde ha vetat bättre. Och man kommer också fram till att det är ytterligare problem under den här landningen. För igen, piloterna ser ju ingenting. De ser inte vad som är under dem, knappt vad som är framför dem och på sidorna och sådär. Ja, ni förstår. Och de har ju instrument såklart i planet som ska varna om man är för långt ner. Men problemet med det här systemet som ska varna är att om systemet inte vet om att det är en flygplats längre fram så kan det vara att den varnar fel. Och de ska landa på en liten militärflygplats. Så piloterna verkar ha ignorerat pipandena i cockpit eftersom att de tror att planet har fel. Ja, absolut. Hade vi flugit nu och hade liksom flera timmar kvar så skulle vi inte varit så här lågt. Men vi är ju på väg att landa. Vi ska hålla den här höjden, tror de. Samtidigt så flyger de över som en dal. Det är liksom en grop i marken. Vilket ju också gör att instrumenten tror att det är längre ner till marken på grund av att allting mäter från botten i den här dalen. Men när de sen kommer in över marknivå igen så är de mycket närmare marken än vad de trodde. Och det gör att de flyger rakt in i ett träd som slår av vänster vinge. De tappar kontroll på planet och snart kraschar de i marken. Så det är då det här den officiella utredningen kommer fram till. I Polen går man dock lite längre. Man menar då att det även är flygledarens fel, att han har gett dem fel information och att den här flygplatsen inte var tillräckligt förberedd med tillräckligt bra system och sådär. Men det här förnekar Ryssland. Det var inte deras fel. Så det här är alltså den officiella teorin, men det är ju många som inte riktigt litar på den, utan det är många som tror att det är mörkas grejer och det finns flera konspirationsteorier om vad som kan ha hänt. Och jag tänkte att vi ska gå igenom dem nu. För om det är så att Ryssland har fått planet att krascha, hur har de gjort det? Efter flygplanskraschen den 10 april 2010 i Smolensk i Ryssland så sprids konspirationsteorier genom Polen om vad som kan ha hänt. Och jag kommer då gå igenom två olika versioner, alltså två olika konspirationsteorier, men de här konspirationsteorierna har också mindre konspirationsteorier under sig. Ni kommer fatta vad jag menar.
Konspirationer i konspirationer.
Ja, precis. Nej, men olika delar, olika så här, det här hände, men hur har det hänt? Typ.
Okej. Okay.
Den första konspirationsteorin handlar om att det är någon som har mixtrat med det här flygplanet. Den första teorin under den här konspirationsteorin är att nej men, det har någonting med servicen att göra. Till exempel, det är ett rysktillverkat plan. Det är inte nyinköpt, vill jag flika in, men det är ändå ryskt. Och det finns då teorier om att man kanske har tagit in typ ryska servicetekniker som då har servat planet innan, som har slarvat med flit eller har gjort att någonting har blivit fel på det här planet. Att de har tagit sönder någonting som gör att planet har störtat. Eller så har de kanske varit inne i cockpit och ändrat på instrumenten så att det ser ut som att det är längre till marken än vad det egentligen är. En annan underteori till den här konspirationsteorin är att alla på planet har blivit förgiftade under den här flygningen. Att det på något sätt har placerats gift inne i flygplanets system för att man då helt enkelt vill göra sig av med de som är på planet. Det är ju väldigt viktiga personer som sitter där. Och enligt den här teorin då så har alla passagerare ombord dött innan kraschen. Och alltså det kan man ju givetvis tänka sig att när folk börjar dö och börjar, jag vet inte, hosta blod, att det blir kaos på planet och det här gör att de kraschar.
Men det borde man ju ha sett sen efteråt.
Mm. Ja, det borde man ju, verkligen. Och enligt den officiella teorin så är det ju inte så. Men igen, är det någonting som mörkas så vet man ju inte.
Just det, det är ju det som är konspirationsteorin.
Precis. Det finns även teorier om att det är någon radiosignal utifrån som då har skickats av Ryssland som har stört ut instrumenten. Och den sista miniteorin kopplad till konspirationsteorin att det är något med planet, det är att det är någon som har placerat sprängämnen på det. att det alltså var en explosion som orsakade kraschen. Och det finns också vissa vittnen som faktiskt berättar om att de hörde ett explosionsliknande ljud innan kraschen. Men vi vet ju inte vad det är. Det kan ju lika gärna vara, alltså det borde ju smälla till när de flyger in i trädet också, tänker jag. För som jag sa, de tappar ju ena vingen. Och det finns även vittnen som säger sig ha sett planet brinna i luften innan det kraschar. Men den här utredningen, den officiella utredningen från 2011, menar ju dock att man inte har hittat några tecken på explosiva ämnen ombord. Och man har inte heller hittat tecken på förgiftning. Men igen, det här kan ju mörkas. För det är ju då inte alla som tror på den här första utredningen. Och i Polen så utför faktiskt regeringen en ny utredning 2022. Alltså 12 år efter kraschen. Under den här andra utredningen så kommer man fram till att Ryssland hade med kraschen att göra. Man kommer fram till att det här var en attack.
Okej.
Mm. Och man håller då fast väldigt hårt vid den här teorin att det var något som exploderade ombord. Alltså typ en bomb. Den här nya utredningen kommer alltså fram till att det här inte var någon olycka. De menar att, alltså det är ologiskt. Den här förklaringen som man har presenterat, den går inte ihop. Man menar då också att Ryssland är kapabla att göra vad som helst, vilket vi även ser i under invasionen nu i Ukraina. Det finns också experter som har uttalat sig om att det finns skador på, alltså vraket, som tyder på att det är en inre explosion som har skett. För det är tydligen skador, alltså längst fram i planet på något sätt, som de här experterna menar att det där ser ut som att det sa pang först och sen kraschade det.
Hmm.
Mm. Och under den här utredningen så pratar man också om det, för det finns inspelning från cockpit innan de kraschar. Och där reagerar man på att navigatören anger, alltså han sitter hela tiden och säger hur långt det är till marken. Och han säger att de är högt ovanför träden, precis innan de kör rakt in i träd.
Okay.
Vilket också är konstigt, borde inte han ha koll på det?
Jo.
Man lyckas dock under den här utredningen inte presentera några konkreta bevis på att Ryssland faktiskt ligger bakom det här. Och man väljer att dra tillbaka den här rapporten som då skrivs i december 2023. Men jag vet inte, det är lite som vi inne på innan, det kan ju också vara att det är, så här, det är lite risky att attackera Ryssland. Vi kanske för säkerhets skull ska backa på det här.
Ja, verkligen.
Och samtidigt så kan det ju vara så här att även, alltså även fast man inte kan presentera bevis, så behöver det ju inte betyda att det inte är sant. Det är bara att man inte kan bevisa att det är sant. För det är också så att Polen har inte heller fått tillbaka vrakdelarna från det här planet för att kunna titta på det och utreda det. De har bett Ryssland om vrakdelarna, men Ryssland vägrar släppa dem.
Mm.
Och det är konstigt.
Mm, det är det. Men för, alltså, det här är ju inte heller så här, åh, Ryssland skulle aldrig göra något sånt.
Nej.
För de sköt ju ner det här passagerarplanet för några år sedan.
Mm.
Det var typ 10 år sedan.
Mm.
Som de pangade ner det och alla dog.
Mm. Ja, det är ju inte första gången i så fall.
Nej.
Verkligen inte.
Och de ska ju ha gjort det tidigare gånger också.
Ja, exakt.
Med andra plan.
Men det här var då den första konspirationsteorin kopplad till att det skulle vara något fel på planet. Den andra konspirationsteorin är att, alltså det är någonting utifrån som påverkar planet och får det att krascha. En teori här har blivit presenterad av ett ombud för en del av familjerna till offran på det här planet. Och han la då fram teorin om att Ryssland, alltså när det här planet kom in för landning, så sprutade Ryssland ut något ämne i luften, såsom helium. För påverkas flygplanet av helium så innebär det en snabbare och farligare nedstigning. Och det skulle då kunna innebära att, alltså med tanke på dimman, att de inte riktigt ser och att de sjunker mycket snabbare än vad de borde göra. Jag ska bara flika in att den här personen har dock backat på det här sen. Men ändå. Andra delar av den här teorin säger att kraschen har med dimman att göra och att den här dimman då inte är en naturlig dimma utan att den är konstgjord. Det finns flera olika vittnesmål om den här dimman, och nu ska jag säga att vittnesmålen säger emot varandra, för vissa påstår att det har legat dimma i området hela dagen, men andra vittnen menar att den här dimman kommer väldigt snabbt och så direkt efter kraschen så försvinner den igen, alltså på ett onaturligt sätt.
Mm.
Och det här är också någonting som många av dem som ligger bakom utredningen 2022 tror. Alltså att det är något lurt med den här dimman. Man tror då att dimman är där för att alltså antingen dölja explosionen och eller för att förvirra piloterna. Och kom ihåg att de ska ju landa på en militär flygplats och militären kan skapa rök, alltså som en konstgjord dimma, vilket man använder i strid. Man kan då använda en rökridå som ett sätt för att gömma sig för sina fiender. Grejen med den här rökridån dock som militären jobbar med, det är att det mer ser ut som rök och inte dimma på så sätt. Men en annan teknik som finns och som används i Ryssland, det är någonting som kallas molnsådd. Det här är då en teknik när man släpper ut kemiska ämnen i luften för att påverka processerna i moln för att då öka eller minska nederbördsmängden. Och det här är någonting som man har använt då sedan 1940-talet för att framkalla regn, snö eller motverka hagel bland annat. Man använder det mycket inom jordbruk och sådär. Och det används i fler länder såsom Australien och Spanien och sådär också. Inte i Sverige just, men som sagt, det finns.
Nej, vi behöver väl inte mer nederbörd,
tänker jag. Nej. Så om man hade försökt minska det, men nej, vi använder inte det här. Så vi vet ju inte idag vad som hände den här dagen för nästan exakt 14 år sedan när det här avsnittet släpps. Men det finns väldigt mycket teorier om att det är något lurt. Och en sak som vi kan konstatera är ju i alla fall att Vladimir Putin inte drar sig för att attackera andra länder eller för att döda sina motståndare. Och relationen mellan Polen och Ryssland var inte bra innan den här kraschen och den har verkligen inte blivit bättre nu efter. Vad tror du?
Alltså jag tycker att det är lite skumt när det är så många viktiga människor som sitter på ett och samma flygplan. Och det bara råkar krascha liksom. Jag vet inte.
Ja, det är mycket som är skumt med det också.
Ja.
Alltså det är ju liksom erfarna piloter.
Ja, jag blir också så här, man sätter ju säkerheten först. Det är ju första rummet. Då får man ju ta dit någon flygledare. Om man då vet att den här flygledaren pratar bara ryska, då får man ju ta dit någon om det är så viktiga människor som kommer på besök. Då löser man väl för fan det innan.
Ja.
Alltså jag vet, det är bara sak på sak på sak som gör att jag blir väldigt konspiratorisk.
Verkligen.
Jag tycker det är något som luktar unket kring hela den här grejen.
Jag håller med. Och framförallt som sagt när det är Putin. Det vet jag också att jag pratade med vår researcher om. Hon sa det att innan Putin attackerade Ukraina, så var alltså många polacker också så här, nej, men det var nog ingenting. Men efter Ukraina-attacken så är det många som har vänt och är så här, fast vänta lite nu.
Ja, just det.
Det känns som att Putin, som sagt, jag vet inte, han kan göra lite vad han vill. Han är väldigt läskig.
Och kan ändå sitta kvar vid makten.
Och han är så läskig.
Usch. Men jag tycker att vi lämnar Ryssland och Polen och egentligen Europa. Vi tar oss till Australien istället. Till ett annat flygplan som mystiskt försvinner och som kanske har kopplingar med någonting som kommer från den yttre rymden.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Solen har precis gått ner över horisonten. Och framför honom ligger ön King Island som han är på väg till med flygplanet. Så plötsligt ser han något stort. Det ska väl inte vara trafik på den här höjden nu? Melbourne, detta är Delta Sierra Juliet. Finns det någon känd trafik under 1400 meter? Han ställer frågan till trafikledningen i Melbourne som svarar att nej, det finns ingen trafik där. Märkligt, för han ser ju farkosten som rör sig i extrem hastighet ungefär 300 meter ovanför honom. En stor, avlång, metallisk farkost med fyra starka lampor som lyser. Nu kommer den emot mig. Det är som att den leker med mig. Ett pulserande ljud hörs. Ett metalliskt skrapande. Och sändningen bryts. Det är det sista någon hör från Frederick Valentich. Och varken han eller flygplanet kommer någonsin att hittas. Rör det sig om naturens krafter? Kanske ett frivilligt försvinnande? Eller kanske en konspiration som rör en av de farligaste och bäst hållna hemligheterna i mänsklighetens historia? Att vi inte är ensamma i universum.
Gud, vad spännande!
Ja, alltså nu kommer ju jag kapa det här avsnittet lite. För du som lyssnar vet att jag älskar olösta mysterier. Och jag tycker att det är jättekul med UFO:n. Så det får bli alltså UFO:n i det här avsnittet som avslut egentligen.
Men det är ju en stor konspiration.
Ja, gud ja. Det är det verkligen. Finns det eller finns det inte? Men vi ska prata lite mer om det om en stund. Nu så tänker jag att vi går in på det här caset. Redan när Frederick Valentich är liten så vet han vad han vill bli. Han vill bli pilot. Han växer upp i en förort i Australien som heter Avondale Heights i Victoria. Och där växer han upp med sina föräldrar och sina tre syskon. Han har dock hela tiden siktet inställt på att bli pilot. Helst av allt kommersiell flygplanspilot. Och det är precis det han gör efter skolan. Då utbildar han sig och får sin flyglicens 1977, bara 19 år gammal. Året efter, den 21 oktober 1978, så hyr Frederick ett litet lätt flygplan av modell Cessna 182L med rum för fyra passagerare och med bara en motor. Han ska flyga till King Island som ligger mellan Australien och Tasmanien. Men han berättar lite olika versioner om varför han ska åka dit. Och han berättar då olika versioner till olika personer. För till sin familj så säger han att han ska dit för att han ska fiska efter krabbor. Och till dem på flygplatsen så säger han att han ska plocka upp några kompisar på ön.
Det kan ju vara både och.
Ja, det kan det ju. Alltså problemet är bara att han har ju inte hört av sig till alltså de som är på King Island, den alltså lilla flygplatsen, eller vad man ska säga. Det är så litet så det kallas typ inte riktigt flygplats. Och det måste man göra, så de vet typ inte om att han ska åka dit och landa och så. Så det är lite konstigt, man vet inte riktigt varför han inte hör av sig och så, och varför han berättar olika stories. Okay. Eller så har han bara glömt av.
Ja.
För Frederick är ju en väldigt oerfaren pilot. Han har ju precis fått sitt flyglicens.
Ja.
Och det är faktiskt därför som han ska göra den här turen. För han har ungefär 150 flygtimmars erfarenhet. Och med den här turen så kan han lägga till några extra timmar. Och han berättar om den här flygresan för sin flickvän, Rhonda Rushton, som han har varit ihop med i ungefär ett halvår. Och hon berättar efteråt att Frederick ska ha oroat sig lite inför den här flygresan. För han gillar inte att flyga över vatten, och det är ju det han ska göra. Men så med den här turen då så får han dels erfarenhet och några flygtimmar att lägga i bagaget.
Ja, och kanske bearbeta då. Att det är jobbigt att flyga över vatten. Att så här, ja, rycka ett plåster, nu gör jag det, så vänjer jag mig till slut.
Precis. Så kan det absolut vara. Men så blir det då den här kvällen i slutet av oktober, och medan solnedgången sprider sitt orange ljus över horisonten så lyfter det lilla flygplanet strax före klockan 6:30. Vägen som Frederick ska flyga är en tur på ungefär 230 kilometer, en relativt kort flygtur på 1,5 timme ungefär. Vädret är klart och det blåser inte särskilt mycket. En idealisk flygning med andra ord. Så blir klockan 6:06, efter ungefär 45 minuter i luften. Och det är nu som Frederick kontaktar flygledningen i Melbourne och frågar om det finns någon känd trafik på samma höjd i närheten. Flygledningen svarar att nej, det finns det inte, och Frederick förklarar då att han ser ett stort flygplan och det åker i enorm hastighet, ungefär 300 meter över honom. Det har fyra starka lampor som lyser från det och har en märklig avlång form. Han undrar om det finns några typ jaktflygplan i närheten, men det finns det inte. Det här flygplanet eller farkosten eller vad det nu är för någonting, det flyger över och under honom som att det leker med honom. Och flygledningen försöker få Frederick att identifiera det. Men så försvinner det och dyker upp igen från sydväst. Man kan då höra på den här inspelningen att motorn på flygplanet börjar att hacka, den liksom hostar. Sen hörs ett pulserande ljud och sen ett metalliskt ljud, som metall som skrapar mot metall. Och sen bryts sändningen efter ett samtal på ungefär 6 minuter. Och man blir ju då orolig när Frederick inte dyker upp som han ska, och man börjar genast att söka efter honom både i luften och i vattnet. Om man hittar en fläck i vattnet som man först tror är olja från flygplanet, och alla inser ju det värsta, han har ju kraschat och inte överlevt. Men så testar man den här oljan och det är inte alls olja från Fredericks flygplan. Så vad är det som har hänt? Var har han tagit vägen? Alltså de börjar leta efter honom direkt, men de hittar inga vrakdelar, de hittar inga bevis på att han har kraschat, de hittar absolut ingenting. Och det går faktiskt 5 år och sen hittar man en del från ett flygplan av samma modell som det som Frederick flög. Men man har inte kunnat bevisa att den här lilla flygplansdelen tillhör just det här flygplanet. Och det har man också hittat alltså en bra bit därifrån. Å andra sidan så har det ju fått 5 år på sig att flyta iväg. Men ändå. Och som vanligt när det kommer till mysterier, konspirationsmysterier som blir i det här avsnittet, så finns det olika teorier om vad som kan ha hänt. Vissa tror då att han kan ha blivit desorienterad, att han kanske flög upp och ner och såg sin egen spegelbild i vattnet. Men det här har motbevisats, för en Cessna 182L kan inte flyga upp och ner så pass länge. Alltså motorn är inte anpassad för att kunna flyga upp och ner.
Men det var inte det som hände då när motorn började hacka? Eller har den redan flygit upp och ner för länge då?
Alltså, enligt experter så ska den inte kunna flyga upp och ner så pass länge.
Okay.
Överhuvudtaget. Och vissa tror att han kan ha blivit liksom desorienterad av horisonten och så. Det är mer de naturliga förklaringarna. Men det är ju inte lika intressant, tycker jag. Men kan det vara så att Frederick kanske hamnat i vad som kallas för The Bass Strait Triangle? Ett område mellan Australien och Tasmanien där flera båtar och flygplan försvunnit mystiskt. Väldigt likt Bermuda-triangeln som vi har pratat om i podden. Ingen vet exakt varför de här båtarna och flygplanen har försvunnit. Vissa säger att det finns övernaturliga orsaker till försvinnandena, andra att det beror på väderförhållanden eller havsströmmar. Men alla är i alla fall överens om att det är något märkligt i det här området. 44 år innan Frederick försvinner mystiskt så försvinner ett annat flygplan som hette Miss Hobart. Och det försvann den 19 oktober 1934 och hade runt 10 passagerare ombord. Det enda som hittades efter flygplanet var en oljefläck, men inget mer. Och enligt vissa källor så ska den sista kontakten med flygplanet ha varit att de ombord ska ha hört ljud från ett annat flygplan eller någonting som har brummat för att sen sluta tvärt. Och efter det så bryts kontakten. Nästan 15 år tidigare så försvinner ett skepp vid namn SS Amelia J. Och det ska även ha rapporterats att det har setts märkliga ljus på himlen i samband med det här. Så flera skepp och flygplan har försvunnit mystiskt. Det finns ännu fler, men jag tänker att jag inte ska rabbla alla dem. Så beror det på naturliga orsaker eller något annat. Och nu kommer vi in på den mest spännande teorin. Nämligen att Frederick och kanske några av de andra som försvunnit stött på något helt annat. Något som inte är från denna värld.
På torsdag så gästas vi av Jan Stocklassa och vi ska då prata Olof Palmes mord. Här kommer en trailer för det.
Tidigare under dagen och på kvällen så är det 70 olika iakttagelser av walkie-talkie-män som har befunnit sig antingen i närheten av Olof Palmes bostad, längs vägen till bion, kring mordplatsen och sen även efter längs flyktvägen från mordplatsen. Då är det frågan om vem som faktiskt höll i revolvern.
Tror du att du vet vem som sköt Olof Palme?
Jag väljer mellan 2 namn. En som är svensk, en som är sydafrikan.
Alltså, så spännande!
Ja!
Men nu ska vi fortsätta med konspirationsteorier. Den före detta militären inom flygvapnets underrättelsetjänst, David Grush, sitter framför kongressen. Och han har precis släppt en bomb. Vi är inte ensamma. Ja, det är nog många som kommer ihåg vad som hände förra året. För det var ju 2023 som nyheten kom från självaste Pentagon, huvudkontoret för USAs försvarsdepartement, att ja, men vi är inte ensamma. Eller ja, det finns saker som till och med USAs försvarsdepartement inte riktigt kan förklara.
Ja, det var väl inte bara det här, vi är inte ensamma i universum, utan det har varit saker här eventuellt.
Mm.
De det var ju det stod ju, i alla fall.
Ja, så de har ju hittat grejer, har de ju. För det var ju då som David Grush, som då, han har ju sagt upp sig nu, men han var extremt högt uppsatt inom vad som kallas för The UAP Task Force, en organisation inom den amerikanska regeringen som undersöker rapporter om oidentifierade flygande föremål. Det som idag kallas för UAP, Unidentified Aerial Phenomena, eller Unidentified Anomalous Phenomena, som man också kan kalla det. Alltså det som tidigare kallades för UFO, UFO, Unidentified Flying Object. Den här organisationen, eller den här avdelningen, eller programmet, eller vad man ska kalla det, riktar in sig på att förstå olika fenomen som militärer och myndighetspersoner har sett som inte kan förklaras. Alltså det här är liksom inte Liselott 42 som ser liksom blinkande lampor i skyn, utan det här är högt uppsatta militärer och myndighetspersoner som har sett saker eller varit med om saker som inte går att förklaras.
Ja, och det är ju så allvarligt att till och med Pentagon väljer att utreda det.
Precis. Och de utreder ju det då för att bedöma om det utgör en säkerhetsrisk eller inte. Om det är så här, ja men är det från Kina, är det från Ryssland, är det från rymden? Alltså de vill ju liksom säkerhetsställa vad det kan vara för någonting. Och det UAP Task Force då gör är att de samlar in data från till exempel radar och då saker som till exempel piloter har vittnat om att de har sett. Och det David då berättar är att 40 av hans kollegor vittnat om de mest otroliga saker som de sett och varit med om. Och som sagt, alltså jag kan inte poängtera detta nog många gånger, men det här är då högt uppsatta militärer och personer inom underrättelsetjänsten,
ja,
som berättar för David att den amerikanska regeringens organisation UAP Task Force har farkoster som inte är gjorda av människor. Och att vissa av de här farkosterna haft biologiska kvarlevor i sig som inte är mänskliga. Alltså vad vi kan kalla för aliens. Han berättar också att flera kollegor ska skadats fysiskt av UAP-aktivitet. Och att man då försöker återskapa tekniken som använts för att dessa UAP kunnat ens ta sig hit. Och han säger då att man undanhållit den här informationen för allmänheten och till och med kongressen i flera årtionden. Pentagon har erkänt att de har bevis på UAP, bland annat tre tidigare hemligstämplade videos som ju läckte 2017 av en person inom underrättelsetjänsten. Och det här bekräftade ju Pentagon att det var äkta i april 2020, lägligt nog när det var brinnande corona, så ingen snappade upp detta. Alltså jag bara kommer ihåg att det stod liksom nyheter och man bara, har ni inte sett det här att de har bekräftat att de inte vet vad det här är för något? Och alla bara, åh nej, men jag vet inte, alla bara pratar om corona. Lite lägligt att de släpper det då.
Verkligen.
Och de här klippen, det är ju då videos som vid olika tillfällen filmats av den amerikanska flottans stridsflygplan. Och det här är verkligen oidentifierade flygande objekt. Det är då efter detta som man startar den här avdelningen som kallas för UAP Task Force, och det är då som David Grush kommer med helt ny information. Och det är då efter att han har gått med i den här avdelningen som David Grush kommer med den här nya informationen. Och han har ju då svurit en ed att han inte ska avslöja sånt som kan vara farligt. Men han har fått tillåtelse att berätta vissa saker av Pentagon. Och på grund av den här eden också så får han fängelse om han ljuger om någonting. Och det han säger är också att han vet att det är personer tidigare som tystats ner och till och med mördats för att de har berättat samma information som han gör nu. Som nu Pentagon alltså har bekräftat. Och detta är ju nu. Men kan då detta ha någonting att göra med Frederick Valentichs försvinnande på 70-talet? Kan det ha någonting att göra med det? För det är väldigt många som delar teorin att Frederick den här kvällen i oktober 1978 mött ett UFO. Och i och med att det var 70-tal kan han ha blivit tystad för att inte läcka det han sett, eller har de gjort sig av med flygplanet, med honom, med allt. För UFO-intresset är väldigt stort vid den här tiden. Året innan Frederick försvinner så släpper en av världens mest kända filmregissörer, Steven Spielberg. Han släpper filmen Närkontakt av tredje graden som handlar om just en rymdinvasion. Och vissa tror att Frederick kan ha inspirerats av den här filmen och kanske ville bli berömd genom att typ bevittna ett UFO.
Men vad skulle han ta vägen sen då om han gjorde det själv? Om det är ett skämt?
Ja, men han kanske ljög för att han, alltså, och att han fick det inspelat och pratade med flygledningen och oh my god, vad var det för någonting? Och sen står det i tidningen och så.
Ja, men vad ska han göra med den informationen om han ändå är borta?
Ja, men det kanske inte var tanken att han skulle försvinna.
Ah, du tänker så.
Det kanske har blivit något fel liksom med motorn och sen så har han försvunnit. Så det kanske inte var det som var meningen. Vissa andra har en teori om att han ville ta livet av sig och göra det så, enligt de som tror på teorin, så dramatiskt som han bara kunde tänka sig, med så här, oh my god, jag ser ett UFO! Och sen så dör han. Men det här går familjen, alltså de håller inte alls med om det här. Han, nej, alltså han skulle aldrig göra det.
Nej.
Men det är inte bara Frederick som har varit med om konstigheter den här kvällen. För samma kväll som Frederick är ute med flygplanet så är en man vid namn Roy Manifold ute vid en fyr där han tittar på solnedgången den 21 oktober, och det är då i närheten här. Han tar då några bilder på solnedgången, men när han sen kommer hem och framkallar bilderna så märker han att det är något konstigt på den ena bilden som han har tagit. Han tror först att bilden har förstörts under framkallningen. Men när han sen efteråt inser att han tagit de här bilderna samma kväll som Frederick försvunnit så börjar han undra om han inte råkat fånga något viktigt. Kanske ett bevis. Bilden som han har tagit föreställer solnedgången, men i högra hörnet uppe i kanten så syns ett runt föremål som ser ut att flyga i luften. Och den här bilden analyseras och skickas till UFO-experter och så, som säger att det här föremålet är någon slags farkost. Medan andra som analyserat bilden bara säger att det är en fläck från att framkallningen gått fel. Samma dag så ska även vittnen ha sett märkliga ljus på himlen, och andra ska ha hört en flygplansmotor eller något som har låtit som en flygplansmotor. Att den har liksom varit igång. Och sen plötsligt så slutar den låta. Inte att den gradvis slutar låta, utan väldigt tvärt. Och en bonde säger att han ska ha sett ett flygplan sitta fast på en stor farkost som han tror är ett UFO. Så kan detta mysterium med det försvunna planet ha kopplingar till något större? Något så hemligt att USAs försvar hållit det gömt i flera decennier? Hemligheter som folk, enligt David Grush, dött för att de vetat om. Att vi inte är ensamma. Men vilka är de? Men alltså, förstår du hur sjukt detta är? Alltså, jag förstår inte hur inte detta kan ha blivit större.
Nej.
Alltså, han sitter här och säger att alltså, Pentagon har godkänt att han får lov att prata om att de har hittat farkoster som inte är gjorda av människor. Och att de har hittat biologiska kvarlever. Det är 40 personer som har sett, alltså de har bevittnat med sina egna ögon att det är liksom något från något annat. Och jag vet inte, de säger ju inte från yttre rymden, för att man vet ju inte, de kan ju inte säkerställa. Men det är inte från människor. Och att de nu analyserar den här tekniken har gjort det jättelänge för att kunna återskapa den här tekniken som har gjort att de här, inom citationstecken, har kommit hit.
Men där blir jag också lite så här, varför nu?
Ja, precis.
Är det någonting annat de vill dölja?
Exakt, det är här jag också blir konspiratorisk, fast att det blir liksom som en snurr. Ja, precis, att det är så här. Eller är det att de bara vill släppa detta för att de ska alltså distrahera oss med ufon, lululululu, titta här. Och sen så är det någonting annat som händer egentligen.
Ja.
Men vad kan det vara för någonting? Och precis som du säger, varför nu? Varför nu? Är det någonting som de vet som vi inte vet?
Ja, om de har vetat det så länge liksom.
Mm. Alltså det, som David säger, det här är alltså personer som har mördats för att de har sagt samma saker som han sitter och säger. Han har fått dödshot, hans familj har fått dödshot efter att han har gått ut med det här.
Ja, det är konstigt alltså. Och man vill bara veta mer, för han säger ju någonting men samtidigt säger han ju ingenting.
Mm. För därför blir det,
nej, men där blir man ju verkligen så här, försöker ni distrahera oss?
Mm. Och varje gång han får en motfråga, speciellt i kongressen, så är han så här, jag kan inte säga det på grund av sekretess. Jag kan inte säga det på grund av sekretess. Jag kan inte, alltså man bara, men du kan ju inte säga A och inte säga B.
Hmm. Gud vad konstigt alltså.
Det är jättekonstigt. Eller har de så här, men du får gå ut och säga det här och distrahera dem med att säga att det finns farkoster och vi har biologiska kvarlever.
Mm.
För att, jag vet inte. Okej, nu bara spånar jag fritt, men få Ryssland och Kina och få lite panik och så här, oh my god, de har rymdvarelser, då ska vi tänka på det istället för världskrig.
Jaha, det är bra taktik då.
Alltså jag vet inte.
Nej.
Är det någon som jobbar för den amerikanska regeringen som kan höra av sig till oss? Är du för detta militär?
Ja, man vill bara veta mer.
Mm.
Man vill bara svara på alla frågor. Man vill också, som du säger, att de bara släpper det förbifarten. Det är det som är så konstigt. Alltså, varför pratar vi inte mer om det?
Och varför har de dolt det så jävla länge? Varför, varför är det så jävla hemligt?
Ja.
Alltså till och med kongressen har ju, alltså, enligt dem så har kongressen inte ens vetat det. Alltså de högsta av de högsta har inte fått veta det. Det är så hemligt som det.
Jag har sagt, varför skulle det ens vara hemligt?
Mm. Men jag ska också säga att det bara för en månad sedan, alltså i mars 2024, släpptes en utredning som gjorts av självaste Pentagon. Där man då gått igenom alla så här UFO-utredningar sedan 1945. Och enligt den här rapporten eller utredningen så har man inte hittat några bevis för utomjordiska besök på jorden. Och man menar då att de flesta iakttagelser bara har varit vanliga föremål.
Flesta though?
Precis, de flesta. Man bara, okej. Och sen säger det också att alltså innan den här rapporten ens släpptes så fick de här utredarna väldigt mycket kritik. För man menade då att alltså, ni kommer inte få tillgång till all information. Och att så här, Pentagon har ju väldigt känsliga projekt och rymdprogram och sånt. Och ni kommer inte få tillgång till allt det.
Nej.
Men det menar de att jo, det har vi visst fått. Och den här rapporten sågar även David Grush och avfärdar då allt han sagt om dels kraschade utomjordiska rymdskepp och de här besättningspersonerna eller vad de nu är för någonting, varelserna. Och säger att den här utomjordiska tekniken inte finns.
Men han vittnar om det under ed.
Exakt! Och det, jag tycker också att det är konstigt att alltså, han vittnar under ed förra året, alltså 2023, och nu har de gjort då en utredning där de bara dementerar allt som han har sagt.
Ja.
Och bara, alltså luktar inte det konspirationsteori där?
Jo, verkligen.
Jag blir galen, kan de inte bara säga som det heter?
Ja, håller med.
Vem är det som ljuger?
Det är ju frågan när det är konspirationsteorier.
Mm.
Och det är det som är konspirationen.
Exakt.
Ja, så spännande alltså.
Mm.
Ja, det var kul att väcka liv i det här ämnet igen.
Mm, verkligen. det är ett ganska jobbigt ämne för att det är så luddigt. Mm. Men det är väldigt kul att bara spekulera.
Verkligen.
Men man blir också frustrerad.
Ja, precis som olösta mysterier.
Precis.
Och på tal om konspirationer så ska vi prata om en svensk konspiration nu på torsdag. Vi ska prata Olof Palme.
Hur länge har inte jag tjatat på att vi ska få hit i en stockklassa?
Mm. Alltså det är så intressant ämne. Alltså bara det här när han typ... Nu har du som lyssnat inte lyssnat på det här än. Men han liksom utreder det här och han så här, köper spionpennor med kameror. Och, alltså det är så coolt. Mm. Alltså wow.
Och vad är det han gör då? Han försöker ju ta reda på vem som mördade Olof Palme.
Precis. Så vi får se om vi får svar på det på torsdag helt enkelt.
Mm. Han säger att han väljer mellan två namn.
Ja.
Så spännande.
Verkligen. Så missa inte det nu på torsdag.
Och tack för att du har lyssnat.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.